gonna build that vibe. I promise y'all.
We're good. Thanks for having a
way. We good. We good.
Oh, he's thrown out of bounds over on the far side, and there's a couple of penalty flags. This is totally out of control.
Mina damer, mina herrar och damer, varmt välkomna för första gången på alldeles för länge till denna succépodd som Gnistan Olsson har döpt till. Vadå?
Gnistan och Sheriffen, och det är finaldags, Sheriffen.
Ja, både i the NHL and the NBAs.
Mm, alltså en fråga bara till dig, Sheriffen, för nu är det ju tredje året på raken som ditt Florida Panthers är i final. Är det inte lite dags att sluta säga att du håller på underdogs?
Jo, nu gäller det bara ett lag, men det är inte så att Fulham vann Premier League, utan vi kom 12. Det är inte så att Orlando Magic spelar final i NBA. Vi åkte ut i första omgången 4-1 i matchen mot Boston Celtics.
Ändå slutspel.
Ja, via play-in. Men jag har ju hållit på Florida i liksom snart 30 år, så att
det är sjukt.
Det här är ju, det här är väl första gången det här kommer hända, första och enda gången i mitt liv som de kommer vara liksom en konstant utmanare om Stanley Cup-bucklan.
Jag tror det är väl andra laget på 40 år eller någonting som har lyckats gå till tre raka Stanley Cup-finaler.
Ja, det borde vara första sen New York Islanders där, om det var 81, 82, 83 eller om det var 80, 81, 82. Så det stämmer nog.
Det är fan mäktigt ändå, och just att det är Florida Panthers också, men någonstans det som jag har tänkt på under den här veckan sedan de gick till finalen och allt det här snacket nu off-season för 98% av lagen i NHL är just det att framförallt Florida-lagen har ju sån jävla fördel med att de inte har skatten. Så exempelvis en spelare som tjänar 12 miljoner i Florida, han får ju ut kanske 10. Men en spelare som tjänar 12 miljoner i Toronto får ju kanske ut 6. Och det innebär ju någonstans att Florida kan ju erbjuda typ 8 miljoners kontrakt till en spelare som kanske är värd 12, men som får ut samma lön tack vare att han spelar i Florida.
Ja, det är
så själva. Det är lite vad man får ut kontra kanske vad man tjänar när det kommer till Florida, alltså just med lönen. Så de kan ju signa de här stora spelarna, men till ett lägre pris. Hålla ner salary capen, men samtidigt ha utrymmet där, och spelarna får lika mycket på deras lönekonto ändå.
Ja, på så sätt så har man ju en liten fördel om man räknar mot lönetaket. Men om man tittar liksom hur det funkar rent praktiskt, så är det ju så att vissa betalar ju en delstatsskatt, medan något annat som är väldigt dyrt i Florida är ju alltså äga ett hus. Så att om du har ett hus som är värderat till, nu bara höftar jag, 10 miljoner dollar, vilket någon av dem där säkert har.
Garanterat.
Då betalar du en hisklig summa, nu vet jag inte exakt procent, men du betalar en mycket högre procent på din bostad, så att det är mycket dyrare att leva där kontra att bo i Columbus kanske, där du får betala skatt för att, som täcker vissa andra grejer. Så att det är pros and cons med allting, och visst, mot lönetaket är det absolut så, men själva liksom hur mycket pengar du har att sprätta, det är ganska jämnt fördelat, för det är precis som i Sverige. Ibland styr sossarna, då är skatten uppe på 33%, moderaterna då kanske ligger på 28%, men det blir ändå summa summarum ungefär lika mycket, för att det blir andra grejer som blir dyrare eller så här. Så att det är sån stor fördel, eller så lyxigt är det inte där kontra andra ställen. Sen är det ju så här med intresse också, att spelar du i Toronto till exempel, det är ett mycket större intresse för dig som liksom hockeyspelare. Du får ju mycket större dealer när det kommer till alltså klubbsponsring, att William Nylander rockar Sherwood nu. Han får ju inte liksom 500 spänn för det, han får ju snarare 5 miljoner dollar för att köra Sherwood. Medan som Sam Reinhart i Florida skulle få samma så här, vill du köra Sherwood? Ja, absolut, ja, här har du 300 000. Det är liksom de skillnaderna, för att Toronto är en mycket större marknad. Där vill du synas. Så att spelarna där gör ju också personliga dealer med olika märken och så där till mycket större pengar. Så att pros and cons, Olsson, pros and cons.
Ja, absolut, absolut. Men just mot lönetaket så tycker jag bara det är intressant. Och det är ju nu, vad blir det? Om Florida skulle gå och vinna den här finalen, så är det väl femte eller sjätte gången på raken som ett lag i södra USA har gått och vunnit Stanley Cup. Och det är ändå spännande just att NHL har blivit en sydstatssport någonstans. Det är liksom inte längre de nordliga lagen som är de som är dominanta, utan nu har de här liksom Vegas, Florida, Tampa kommit upp och verkligen börjat leverera på en nivå konstant. Vilket är jävligt kul. Det ska bli spännande final, känner jag bara. Hur mår du, sheriffen? Det är ju den stora frågan med tanke på att du är ett fan av ett av lagen som spelar i finalen.
Ja, men det tråkiga nu är väl att man har blivit van med att de är bra. Jag har ju liksom, du vet, jag har ju varit sömnlös vissa nätter där det är så här att ska vi ens ta oss till slutspel? Man ligger liksom 9-10, det är någon match kvar, det är viktiga poäng att spela för. Då är jag ju mer nervös än vad jag är nu, för att nu är vi liksom en, vi är så jävla stabila. Nu säger jag vi och morrar digitalt.
Ja, men det får du. Det får du.
Nej, men för det har blivit så liksom att jag har ju till och med vissa av de här matcherna mot Carolina som var nu i semifinalen, det var så 110% säkert att vi skulle vinna. De såg jag inte ens live, utan jag gick upp på morgonen och såg det. Okej, vi ledde med 4-0. Då kollade jag liksom highlights på resterande match, för jag orkade inte se att vi var så överlägsna. Så att det har liksom blivit den grejen, så att jag är mindre nervös. Alltså så här, Stanley Cup-finalen i fjol betydde ju allt. För då, alltså mot Vegas, när det var första året vi var framme i Stanley Cup-final, det är klart att det var häftigt. Men där kände man redan från match 1 att här får vi det jobbigt. Medans när man såg första matcherna mot Edmonton i fjol, vi gick upp i 3-0-ledning. Sen vet alla vad som hände, Edmonton var nära att vända. Men det var liksom en sån här... då var jag inte lika nervös. Jag var nervös inför match 7, givetvis. Då gällde det allting. Men nu har jag liksom känt varenda slutspelsrunda här att vi är det bättre laget. Det här kommer lösa sig på det ena eller andra sättet. Jag kan sakna den här känslan av att vara liksom nervös inför varje match. Även liksom en lunkmatch mot Pittsburgh i november. Jag känner mig ganska lugn.
Tror att det är lite problemet, alltså även för Florida Panthers nu, att de kanske har ett annat typ av lugn än vad de har haft de två andra åren när de har gått till final. Alltså precis som du känner att fan, nu är vi här igen grabbar, nu fixar vi det bara. Medans Oilers är ju hungriga, alltså de har hungrat efter den här Stanley Cup-pokalen länge. Hela Kanada som nation har ju liksom hungrat efter att ett kanadensiskt lag ska faktiskt gå och vinna igen. Och framförallt nu efter, alltså jag menar plumpen i VM där de åkte ut mot Danmark, så måste det kännas ännu mer att grabbar, vi måste göra det här för att någonstans bevara heden i kanadensisk hockey. Vi kan liksom inte låta ett lag som Florida Panthers återigen köra över oss, oavsett att vi var nära på att komma tillbaka där och tog det hela vägen till match 7, men vi förlorar ju för fan mot Danmark liksom. Mm. Det här är för landet Kanada. Det här är inte för liksom pokalen bara. Jag tror att de någonstans så känner ju liksom att det är mer för Oilers att vinna än vad det är för Panthers att förlora i det här läget. Och jag tror att från mitt håll åtminstone så tror jag att den hungern kommer spela stor roll i den här matchserien.
Ja, sen är det ju så. Man lär sig ju hela tiden. Alltså, det är bara att titta på... Alltså Florida-Vegas då, finalen för två år sedan och finalen i fjol, Florida-Edmonton, att Florida lärde sig ju hur man vinner. Har Edmonton gjort samma pryl, att de har lärt sig hur man vinner? Det verkar ju onekligen så, för att jag tycker att de har ett sämre lag på pappret i år, men har spelat mycket bättre, framförallt i slutspelet. Man har liksom lärt sig vinna. Jag hade Dallas i final på förhand inför den serien. Ja, jag trodde att de skulle tvåla till Edmonton och det grövsta, men nej, de motbevisar mig match efter match och spelar alltså riktigt jävla stabilt även de. Sen är det ju så här, det finns en annan rolig grej här, att när kanadensare pratar om de största spelarna någonsin, då pratar de Lemieux, de pratar Gretzky, de pratar Crosby. Det är liksom spelare som har vunnit dels Stanley Cup, men också stora titlar med Kanada. Nu har Connor McDavid vunnit en stor titel med Kanada. Han var ju med nu när de vann Four Nations, även om det var liksom en ny titel. Men det var ändå bäst om bäst från båda sidor. Och nu är det upp till honom att, vill han bli lika folkkär som nämnda trojkan här, då måste han leda sitt Oilers till en Stanley Cup. Och det är många liksom, ja, nu vet man inte hur Conor McDavid är. Tar han det som så här, okej, nu tar jag hela Edmonton på mina axlar och gillar det ansvaret, då kan vi få se ett jävla monster i den här finalserien. Men blir han lite harig och liksom känner att det är en jobbig press, då får Edmonton svårt, för att de kan inte vinna utan en McDavid i toppslag.
Jag tycker man såg ju det i dokumentären som visade då delar ifrån finalserien och hans känslor, hans alltså passion i omklädningsrummet för att det här Oilers skulle vända matchserien och faktiskt kunna vinna Stanley Cup-pokalen verkligen visade sig. Och har han samma typ av hunger och samma driv och passion, vilket det känns som att han har, och nu också någonstans lyfts från hans axlar att han inte har vunnit någonting stort just med Four Nations-vinsten där, och att han dessutom var med och avgjorde själva finalen mot just USA, tror jag tillräckligt mycket liksom har fallit rätt för att de ska kunna ta Florida Panthers. Förlåt sheriffen, men jag tror nog och har känt någonstans att så länge Oilers tar sig till final, och framförallt hur de spelar mot Vegas, stängde ner hela Vegas offensiv, stängde ner hela offensiven hos Dallas Stars, och kan lika väl så göra mot Panthers. Alltså jag menar, kikar du på matchserien Carolina mot Panthers, så var Panthers dominanta så länge Carolina inte fick spela sitt defensiva spel. Men i matchen som de faktiskt gick och vann Hurricanes, då stängde de ner offensiven hos Florida Panthers och lyckades vinna den matchen. Och där är framgångsreceptet för att kunna besegra Florida Panthers. Du måste få offensiven dels inte komma under skinnet på dig genom hur Sam Bennett och Matthew Tkachuk med flera spelar. Men du måste också kunna liksom ha den här pressen och plocka bort egentligen nyckelspelarna, precis som Carolina Hurricanes gjorde i den matchen. Då är det svårt för Florida, och jag tror att så som Oilers har spelat de senaste omgångarna, som sagt, så har de definitivt den kunskapen för att kunna göra det även med Florida Panthers, så som de gjorde med Dallas Stars. Så jag tror ju faktiskt, sheriffen, att Oilers tar den här matchserien och att de vinner Stanley Cup.
Jag ska argumentera mot, du kan vara lugn.
Ja, jättegärna.
Vi ska säga två grejer innan jag glömmer bort det bara. Att det första är att Edmonton saknar Zach Hyman. Han är klar för året, har skadat, jag tror det är handleden han har brutit.
Ja, jag tror också
Zach Hyman, vilket är ett jävla avbräck. Och för alla snåljåpar där ute som inte har Viaplay, finalerna kommer ju även gå på vanlig TV, alltså på TV6 och TV10, så att ni kan vara vakna på nätterna och se världens bästa hockey. Så, det var det. Men varför tror jag Florida vinner då? Jo, de matcherna som du pekar ut nu, Olsson, det är matcher då Florida kan punktera. Man leder med 3-0 i matcher, eller jo, 3-0 ledde man med.
3-0 ledde
mot
de med
Carolina. Och det är alltid den svåraste matchen att vinna, för att du är liksom, du behöver inte förta dig, för du får en ny chans. Det är som en serve i tennis. Du har en andra serve om du drar första i nät. Och det är så man känner, alltså det har man ju märkt. Dels Toronto-serien, då ledde vi med 3-2, spelade hemma, kunde avgöra hemma, gjorde vår sämsta match någonsin. Vi gör samma sak nu mot Carolina när vi kan avgöra hemma. Men när vi sen behöver vinna borta, då gör vi det. Eller vi, Florida, vinner borta. För att de har lärt sig att vinna. De är inte det mest spektakulära laget med liksom de största stjärnorna. De är inte det laget som spelar snyggast, vackrast. De är det laget som spelar kanske fulast. Och de är det laget som är bäst i hela NHL på att vinna. Och vad handlar hockey om, Olsson?
Jo, det handlar om att vinna, såklart.
Ja. Och tittar du nu liksom på vad vi har fått in, nu säger vi igen, jag tjatar om det, förlåt. Men tittar du liksom på de spelarna som har kommit in den här säsongen, så är det liksom ärrade veteraner som också vet vad det handlar om att vinna. Titta Brad Marchand, han har vunnit Stanley Cup förut med Boston, han har vunnit OS med Kanada. Han är liksom en vinnare. Och han kommer in här. Han har inte kommit till Florida för att spela final och sitta och tugga på en fiktiv silverpeng, utan han ska lyfta bucklan, äta Boston-gurka i den och liksom, det är hans, han kommer göra allt, han kommer få igång de andra grabbarna, Matthew Tkachuk han har gjort ganska mycket poäng men sett lite slö ut. Han kommer tagga till. Sam Bennett kommer fortsätta ösa. Barkov, Reinhardt, alla de kommer växa med uppgiften också. Bobrovsky en bättre målvakt än Skinner. Det finns
absolut
hur många argument
jo, det
som helst. Det som är skillnaden, Edmonton har ju toppen. Alltså det är klart att Draisaitl och McDavid är bättre än alla Florida-spelare om man bara tittar på dem. Men är de bättre tillsammans? Gör de sin omgivning bättre än vad Barkov gör som liksom varje byte när han spelar mot de bästa tar bort de bästa och låter spelare som Evan Rodriguez i vissa fall glänsa.
Verhage,
eller Jesper Boqvist när han har kommit upp. Verhage är bra exempel. Så att jag tycker Florida har bättre bredd. Jag tycker Florida har bättre målvakt. Jag tycker Edmonton har bättre spets. Och vad brukar man säga? Defense wins championship. Och ja, Florida har både bättre backar och målvakt, så defense win championship, det kommer bli morr i Pantherland.
Ja, alltså jag hoppas ju för din skull, Sheriffen, att det blir så, för det, alltså just att få uppleva en repeat, det är ju någonting som jag inte heller har fått göra, och jag kan ju tänka mig i dina skor att det hade känts magiskt att, jag vet inte om du kommer gråta igen då, Sheriffen.
Nej, det
om
tror
de
jag inte.
Går och vinner. Nej, jag tror inte heller det. För det är någonting med just första vinsten som är speciell. Det är som första barnet gråter du till när det kommer.
Första
men förmodligen
homeret.
Inte andra. Precis, men förmodligen liksom inte sen. Utan då har man liksom gjort det. Been there, done that. Men det, jag hade ju velat för din skull att det blir så att Florida Panthers går och vinner. Jag tror ju bara någonstans, och det är väl kanske mer som jag är som person, men just den här hungern, drivet och allting, att den är så mycket starkare i Edmonton Oilers just nu. Och att det någonstans kommer spela roll. De kommer, om de ligger under med 4-2,
ja, då är det
fan
kört.
Göra allting. Nej men alltså jag menar under i match, en match med 4-2.
Ja.
inte i matchserien, då vet jag att det är kört. Men då kommer de fan göra allt. Alltså, och det kommer vara så mycket känslor, men där någonstans så de som spelare just Edmonton Oilers, jag tror de fixar den pressen, framförallt med tanke på hur det var förra året. Jag menar, ingen trodde på dem när de låg under med 3-0 i matchserien, det vill säga. Och sen gick de ändå och vände, vann 3 raka och tyvärr då för deras del förlorade den sista matchen, match 7. Jag tror att Edmonton kommer, så länge de vinner en av de två första matcherna i den här serien, så kommer de ha en stor chans att vinna Stanley Cup-pokalen. Så jag säger Edmonton, och jag säger Edmonton 4-2 i matchserien, tror jag att de vinner.
Du tror alltså att de avgör i Florida?
Match 6. Mm, det tror jag.
Och lyfter bucklan på bortaplan? Nej, det tror inte jag, vet du. Utan jag tror Florida lyfter bucklan i samma match dock. Men 4-2 ja. Cats. Cats in 6.
Mm. Nej, som sagt, för din skull, Sheriffen, hoppas jag på det. För någonstans narrativet och storyn. Jag gillar ju det med story liksom. Så hoppas jag någonstans lite på Oilers. För som sagt, de behöver det som nation Kanada just nu, och Kanada är ju liksom inne i en bojkott av USA också. Och för den kanadensiska nationen och deras heder och också tvåla dit USA någonstans, ett amerikanskt lag, tror jag fan de kommer göra allt. Det här är som ett krig för dem.
Mm,
de har hela nationen bakom sig, även folk som hatar Oilers. Hatar de inte tillräckligt mycket just nu för att inte hålla på dem som kanadensare?
Nej, den enda jag känner så här spontant som jag tycker kan vara värd att få vinna en Stanley Cup igen, det är Corey Perry. Han har alltså spelat i det förlorande laget i 5 av de 6 senaste Stanley Cup-finalerna.
Ja, det är väl en sån spelare som talar emot det. Jag tänker, när jag såg den statistiken så tänker jag bara på den här Four Falls of Buffalo-dokumentären.
Ja.
Buffalo Bills som gick till Super Bowl 4 år på raken och bara torska alltså år efter år. Och jag ser ju någonstans Corey Perry liksom, när en dokumentär kommer släppas om 10 år om honom, så är det liksom så här Six Falls of Perry liksom, eller någonting.
Mm.
Stackan. Men så kommer han sitta där och vara sjukt deppig och alltså frustrerad över det faktum att han var där så många gånger men aldrig fick lyfta pokalen. Det är väl typ det. Alltså, ja, narrativet även där hade varit intressant att se. Jag tror ingen annan spelare har varit där 6 gånger och aldrig lyckats lyfta pokalen. Jag vet inte. Det är någonting att kika upp.
Ja, det är jävligt, en jävligt sjuk statistik, och det talar ju väldigt mycket för Florida.
Det gör ju faktiskt det. Nej, men som sagt, jag tror Oilers i den här matchserien. Förlåt, skriffen.
Nej då, det är lugnt. Vi får se.
Det är 2 veckor kvar ungefär, och sen vet vi.
Mm. Det gör vi. Första matchen spelas ju natten mellan onsdag och torsdag för alla ni som, lite beroende på när man lyssnar på det här, men jag gissar att ni lyssnar på onsdagen. Då spelas alltså matchen i natt. Natt mellan ons och tors 02.00. Gissar att den går på TV10, och jag vet att den går på Viaplay.
Mm. Kommer du jobba då? Kommer du kolla på matchen, skriffen?
Jag kommer jobba på match 3, kommer jag sitta och sköta tekniken. Så det blir nice med lite, Edmontons hemmamatcher, de kan någon annan sköta, så kommer jag när Florida lira hemma. Det blir kanon där. Du, övriga NHL-nyheter då, vi kan ta bara lite kort att Jesper Fast kastade in handduken, 33 år gammal, lägger av med hockey. Det är ju ingenting egentligen. Så vi tar Niklas Bäckström istället, för det vet ju alla att han är ju klar för Brynäs. Och det här ska bli häftigt att se om Bäckis liksom, kan han fortfarande spela hockey? Har liksom Washington bara mörkat hans skada? Eller är det så att Bäckström, kommer han göra ett byte i Brynäs och sen lägger han av för att höften inte pallar? Det ska bli spännande att se.
Ja, det blir det faktiskt. Alltså, någonstans så känns det väl lite som Landeskog-storyn där, men att istället för att satsa och gå helhjärtat in för att kunna komma tillbaka i NHL, så kör man lite på hemmaplan. Och han är väl numera bosatt, familjen är ju i Sverige, så det känns ju rimligt ändå att kanske inte ta det steget tillbaka till staterna och sätta hela familjen där igen, eller framförallt ta distansen från familjen också, om nu familjen är tillräckligt gammal, det vill säga barn och så vidare, för att man inte vill flytta på dem. Så det kan ju vara ett sånt beslut också, att hans karriär var inom citationstecken över. De gjorde flytten tillbaka till Sverige, och sen känner han väl någonstans att det finns fortfarande möjligheten kvar, men inte vill gå helhjärtat in för NHL comeback. Så.
Kanske. Du Olsson, vi ska också nämna att min vän Alexander Barkov har vunnit sin tredje Frank J. Selke Trophy. Det är alltså pris som NHLs bästa defensiva forward. Och nu ska du få en fråga här. Kan du nämna en spelare till i NHL-historien som har vunnit den 3 gånger? Det finns 5 andra.
Nej, jag kan helt ärligt inte säga att jag kan nämna en av dem. Historien om NHL är fortfarande någonting som jag försöker bemästra och lära mig mer av. Mm. Just de äldre titlarna, lagen, spelarna och allting. Jag är mer nutida, sheriffen.
Patrice Bergeron har vunnit den 6 gånger. Bob Gainey har vunnit den 4 gånger. Guy Carbonneau 3 gånger. Jere Lehtinen 3 gånger. Pavel Datsyuk 3 gånger. Och nu också Barkov 3 gånger. Det är starka papper.
Ja, det är det faktiskt. Det är det faktiskt. Bergeron, han la väl ner för 1 år sedan. 1,5 år.
Ja, 2 år sedan är det nog.
2 år sedan kanske var. Mm, så var det nog. Jag minns i alla fall säsongen som jag blev frälst för Vegas Golden Knights, så spelar han fortfarande. Mm. Så att några matcher med Bergeron.
Du nämnde Landeskog tidigare också. Hans dokumentär som heter Clean Sheet finns ju även den att se på Viaplay. Och där kan jag råda alla som vill höra en svensk prata helt jävla fantastisk engelska och kolla in. För att när Gabbe Landeskog liksom snackar om sina egna knän, hur han vet vad liksom knäled och knäskård och allt heter på utrikiska. Man blir mäkta imponerad. Och han har också gjort delar av den här dokumentären själv, för han har skrivit dagbok som han liksom läser ur, och man får se printscreens från, och han filmar sina egna barn när de är små, för att han säger att det här vill jag göra, för det här vill jag kunna se tillbaka på tillsammans med dem. De är liksom för små nu för att fatta vad farsan dels har gjort och vad han gör. Så att, det är en jävla fin dokumentär. Clean Sheet på Viaplay.
Mm. Jag har velat kolla på den. Sen är sambon inte lika frälst i NHL och delar inte riktigt den entusiasmen. Så det handlar om att hitta tiden när man tittar på TV själv, så att säga. Men sitter jag uppe Ja, sitter jag uppe en om natterna nu till, till Stanley Cup-finalen, så kommer jag nog kika på det som en liten så här försmak, eller vad man ska kalla det.
Mm. Du får lägga upp det snyggare, Olsson. Du får säga så här: Fru Olsson, gillar du knän?
Ja,
ja. Jag har ju två. Ja, nu ska vi kolla en dokumentär här om Gabbe Landeskogs knä.
Exakt, och höra hans engelska när han beskriver alla delar av knät sjukt bra enligt skriften på just englesiska.
Ja, men tänk på det. Alltså, det finns jag har aldrig hört en svensk prata bättre engelska. Alltså, alla så här, Henke Lundqvist och dem, no offense, de pratar ju fantastiskt bra engelska. Men jag tror inte att han skulle kunna gå in i knät och droppa liksom vad varenda liten sena heter på engelska.
Nej, det tror inte jag heller. Men där känns det ju att han verkligen har pluggat på om sin skada och verkligen ifrågasatt, funderat och så vidare. Intresse skulle man kunna kalla det, för kanske att såklart komma tillbaka. Tippar jag på.
Du, det är ju final på en annan sport också där, ja, bollen inte är rund, eller jo, förlåt, där bollen är rund på alla ledder. Pucken är ju bara rund när du ser den uppifrån.
Ja. Stämmer.
Berätta.
NBA, alltså vilken final vi ändå får här. Alltså, kikar du på de två lagen som är med, Oklahoma City Thunder och Indiana Pacers, så har ju inget av de här lagen, tycker jag åtminstone, nu är det ju så att rent på pappret så har ju Oklahoma City Thunder en titel, men det var ju under tiden som de var Seattle Supersonics. Och de är ju inte det längre, och de har ju inte varit det liksom på 20 år. Och jag tycker att titlar ska inte flytta med lag när de väl byter både stad men också namn. Så jag tycker ju Oklahoma har ju inte vunnit någonting, och Pacers har ju definitivt inte vunnit någonting. Så här är ju två lag som vi aldrig tidigare liksom har haft möjligheten att se tillsammans i en final. Vilket är jävligt kul, och det är också två av de mindre tv-staterna i USA. De kikar ju mycket på det, liksom hur mycket tv-tittare som finns och hur mycket liksom hur stort intresset är, och det är två av de mindre staterna. Så för NBA såklart hade det varit större om Knicks hade gått dit och faktiskt vunnit mot Pacers, men jag tycker för intresset så är det jäkligt kul, för Indiana Pacers har verkligen de två senaste åren blivit ett helt annat lag, framförallt nu efter de fick in Siakam. Så känns det som att de fick den här pusselbiten som krävdes, också visa någonstans att de behöver inte en stjärnspelare som LeBron, som Steph Curry eller Giannis Antetokounmpo för att lyckas ta sig till finalen. Utan det räcker med spelare som Halliburton, Siakam, Turner med flera. Mm. Det är liksom, där är ungefär som Florida Panthers, enheten som är den starka. Det är liksom inte individen som i Edmonton Oilers. Och i även fallet med Oklahoma City Thunder som har Shai Gilgeous-Alexander som är ju den stora spelaren i det laget. Men sen har de ju såklart också bra pusselbitar kring honom, men matcherna som de har förlorat har ju de förlorat för att han inte har levererat på sin bästa nivå. Medan Indiana Pacers, de har ju vunnit oavsett vem som har egentligen levererat största sheetet på just det statistiska sheetet, det vill säga.
Mm.
Och där tycker jag ju det talar lite för Indiana Pacers. Alltså, de slog ut Boston Celtics, de slog ut New York Knicks. Det är stort,
de slog ut Olsons Milwaukee Bucks.
Ja, dock väldigt skadedrabbat Bucks. Men det var ju inte skadedrabbat varken när det kom till New York Knicks eller Boston Celtics. Och jag tror inför slutspelet så var det liksom 36 i odds på att de ens skulle vinna alltså championship. Och nu är de där. Det är liksom en extrem hög odds, medan Oklahoma City Thunder inför slutspelet var Thunder. De stod i 2,25 gånger pengarna på att vinna pokalen. Så här kan man snacka om fet underdog Pacers som har slagit ut de stora favoriterna Boston Celtics mot Oklahoma City Thunder som är den stora favoriten från väst. Det här är skitkul, sheriffen. Jag älskar den här NBA-finalen och tycker det känns jävligt spännande att se hur de här lagen ställs emot varandra. Vilka som kommer bli de här stora spelarna, framförallt i Pacers, man vet ju lite i Oklahoma City Thunder. Men nej, jag ser sjukt mycket fram emot den här finalen.
Mm. En stor anledning till det här med tv-grejen också, att de kanske inte kommer ha de högsta tittarsiffrorna, det är ju att Shai Gilgeous-Alexander, han är ju kanadensare och jänkarna vill ju se sina stora jänkare dominera, likt Steph Curry eller LeBron James.
Tänk
som du
om vi
där,
kan
eller,
få skiffen.
Eller Jordan förut.
Tänk om vi kan få Conor McDavid vinner Stanley Cup och Shai Gilgeous-Alexander vinner NBA-pokalen. Vilken fröjd det hade varit för kanadenserna.
Ja, de får nog glädjas åt att Sam Reinhardt och Bennett är kanadensare. Det går också. Men det jag ville säga om den här finalen. Jag tycker lite så här att det är inte konstigt att Oklahoma City Thunder var liksom jättefavoriter inför slutspelet. De var bäst i grundserien. De spelar jävligt häftigt. De spelar, alltså när de behöver spela tight så kan de göra det. När de behöver göra 145 poäng för att vinna, då gör de det. Lite samma pryl med Pacers, absolut. Men jag tycker ändå att Oklahoma City Thunder är... Alltså, de är Pacers 2.0. De är lite bättre på de flesta positioner. Även om jag älskar Halliburton så är det så här att... Han hade typ en match nu mot Knicks, om det var... Det var väl match 6 här när de säkrade, tror jag, som han, han sköt som en jävla häst från tre poängare. Men annars har hans skytte varit lite så där. Han har mer varit en viktig del liksom i speluppbyggnaden, och där är han ju hur bra som helst. Alltså hans passningar och hur han liksom kontrollerar matchtempo och allt sånt där. Det är jävligt häftigt att se. Han är överglänst i Brunson i nästan varenda match, vilket jag inte trodde han skulle göra. Och sen är det, som du säger, det finns många som liksom kan göra det. Matterhorn var framme någon match. Vi har Miles Turner. Siakam, absolut. Han har varit med och vunnit förr med Toronto också. Men jag tror ju, alltså det här lite yngre, lite snabbare och lite bättre OKC kommer vinna det här utan att det ens blir spännande. Jag tror att man vinner sina två hemmamatcher först. Man förlorar match 3. Man vinner match 4 och man avgör hemma match 5. Jag tror det blir 4-1 i matcher OKC.
Ja, alltså jag tror ju också Oklahoma City Thunder är det bättre laget och ska ju på pappret vinna den här omgången. Det hade varit kul, samma sak där som jag var inne på med Edmonton Oilers, narrativet, alltså storyn. Just tidningsrubrikerna och allting som hade varit kring att Indiana Pacers ändå gick och vann hade varit kul, som sagt. Men jag tror ju, Oklahoma City Thunder kommer ta det här, men jag tror att det kommer gå längre än så. Jag tror att det åtminstone blir en match 6. För jag tror Pacers kommer vinna en av de två första matcherna. Och förmodligen så blir det tied också när det kommer till hemmamatcherna för Pacers. Så att det kommer stå 2-2 efter det. Sen kommer nog Oklahoma City Thunder att varva upp lite och kunna vinna de två nästkommande matcher, så det blir 4-2 i omgången.
Mm. Nej, jag tror det blir skrattfest hela vägen till banketten för
tjej och grabbarna. Det är så tråkigt om det blir liksom 4-1 eller till och med 4-0. Alltså fjolåret med Boston Celtics var ju en av de tråkigaste finalomgångarna. Det kändes liksom på förhand redan när slutspelet började att okej, Boston Celtics kommer vinna det här. Och jag tror det var väldigt få som kände att det var många andra lag som hade ens en chans att kunna knipa liksom mästerskapspokalen. Men i det här fallet så känner jag ändå att Pacers, med tanke på att de har slagit ut så jävla bra lag, alltså Boston Celtics som sagt, jätteskräll, och ändå New York Knicks och kunna dominera den matchserien så som de gjorde. Även fast de förlorade någon match här och där, så tycker jag fortfarande liksom att det kändes hela tiden som att Pacers hade allt som behövdes för att vinna och kunde definitivt göra det.
Ja, jag får flika in bara när du säger dominera. Ja. De vinner alltså första matchen med en poäng, de vinner andra i övertid. Så
det var väl ingen dominans så. Men jag tycker det kändes hela tiden som att de var det bättre laget, om man säger så.
Ja, det håller jag med om. Och jag tror också att de gjorde en trade här inför säsongen, Knicks, där de droppade en väldigt fin spelare och fick in mannen som kallas för Cat, meow, Carl Anthony Towns istället. Och jag tror att de hade nog räknat med att han skulle vara lite bättre i det här slutspelet. Jag tycker att de faller på honom i den här matchserien, tyvärr.
Ja, jag tycker också det. Och Agunjobi, eller hur man nu uttalar hans efternamn, alltid varit svårt för mig en del.
Men, Larry Agunjobi.
Ja, han tycker jag också liksom var ganska blek. Utan mycket följer på att Brunson behövde leverera liksom 45 poäng för att de skulle kunna vinna matcher. Och det är svårt. Alltså jag menar ett slutspel mot ett Indiana Pacers, och de dessutom möttes fjolårets slutspel också. Så är det ganska tufft liksom att kunna besegra ett lag då. När då enheten Pacers är så mycket starkare. Men kan de stänga ner SGA, Shai Gilgeous-Alexander, så har de absolut en chans att vinna några matcher och hänga med i den här finalomgången. Men vi såg ju det i matchen som Oklahoma City Thunder förlorade mot Denver Nuggets exempelvis, där de definitivt skulle ha vunnit den matchen, men bara gav bort den med mindre än minuten kvar. Och kom tillbaka efter det och vann 145-96 eller vad fan det var. Det är liksom, det är så Pacers jobbar. Eller vad, det är så Oklahoma City Thunder jobbar. Så ja, de vinner nog en eller två matcher. Jag hoppas på två så att det blir lite kul och lite spänning i finalomgången. Men sen är det Oklahoma City Thunder som tar det.
Ja, där har du det.
Mm. Apropå NBA förresten, och jävligt sjuk grej som jag tycker är så märkligt med NBA om man jämför med andra sporter, är hur lätt de sparkar headcoaches. Jag menar, New York Knicks nu sparkade Thibodeau. Headcoachen som ändå tagit dem till 4 stycken slutspelserieomgångsvinster. Ja, jag hade kunnat säga det säkert på ett snyggare sätt, men skitsamma. Som ändå har tagit dem till framgång på... Första gången på väldigt lång tid har New York Knicks blivit relevanta. Men då väljer de att sparka honom nu för att de förlorar mot Indiana Pacers. Ett lag som också vann dem mot Boston Celtics, som jag har varit inne på. Och jag tycker det är så märkligt hur man fattar det beslutet. Jag menar, bara för att du inte vinner ett mästerskap så har du ju fortfarande bevisat dig som headcoach att du kan ta det här laget så långt som det behövs. Om det nu inte är så att han hade någon veto-vote och var den som skeppade Randall bort till Timberwolves och tog då Karl Anthony Towns istället. Och sa liksom, jag kan forma honom till att bli den här stjärnspelaren tillsammans med Jalen Brunson, och det blev inte så. Så hans huvud kanske föll på det. Jag vet inte, det är enda som jag kan se som en rimlig förklaring att han inte kommer vara kvar nästa år. Men annars tycker jag liksom, oavsett om de vinner mästerskap året innan, vi säger året som de får sparken, så får de ändå sparken. Fast de åker ut kanske omgång 2 i slutspelet. Jättemärkligt. Mm. Hade det varit så i NHL så hade ju liksom headcoaches flygit hela tiden. Jag menar, Vegas Golden Knights borde ju sparkat sin headcoach i så fall. Och så vidare. Sånt händer ju liksom inte. Det händer bara i NBA, känns som.
Ja, jag tror det är så här också. NBA är ju en mycket ojämnare liga än vad NHL är. Alltså där är det verkligen alla kan slå alla, men alla kan inte slå alla i NBA, utan det finns några elefanter. Och tittar man liksom, framförallt nu om vi ska ta det ur New Yorks perspektiv, så är det ju så att de spelar ju på östra sidan, vilken är mycket sämre än den västra sidan. Jag tror inte de hade varit ett topp 8-lag om de hade spelat på västra sidan. De liksom ägarna känner att ja, så nu har vi satsat, nu har vi liksom byggt ihop ett lag som ska kunna vinna, alltså nu snackar jag den östra sidan, vi ska kunna konkurrera med Boston Celtics, och då blir det att då har du den kravbilden att det är liksom Eastern Conference Champions or bust, och ja, vad gör man då? Du vill inte sparka Jalen Brunson, du sparkar Tom Thibodeau, för att En coach är liksom lättare att sparka, få in lite nytt blod, kanske få in lite större engagemang nästa år bland de här spelarna som har potential att vinna East. Och jag tycker inte det är jättekonstigt. Så jag förstår ditt resonemang också, att det är taskigt så här, ja, du kom nästan ända fram. Men du är bara nästan ända fram. Det går att doja dig. För det kan ju vara så. De har ju suttit på säkert, alltså ägare och Thibodeau har suttit inför säsongen så här. Ja, vad har vi för mål? Ja, vi ska vinna Eastern Conference. Ja, du höll inte vad du vad du lovade. Du har fått de spelarna du vill ha. Han kan, som du var inne på, han kanske sa det att vi tradar Randall mot Cat och det ska liksom bli... Det ska bli det som gör att vi tar det här steget liksom och blir bäst i East. Men nej, det går inte. Utan in med nytt blod.
Mm, det blir spännande att se vart han hamnar dock. Jag tror alltså det han har lyckats åstadkomma med New York Knicks kan han ju definitivt lyckas åstadkomma i andra lag också. Och kanske till och med ta dem längre för att de inte är lika tunga på just vissa positioner eller vissa spelare som New York Knicks ändå är med Jalen Brunson exempelvis. Men det hade varit intressant vad han potentiellt sett skulle kunna göra med ett Orlando Magic som är väldigt bra defensivt lag, och om det är någonting som har varit styrkan i Thibodeaus spel eller tränarstil så är det ju defensiven. Så där skulle han ju kunna förstärka den ytterligare i ett lag som Orlando Magic och kanske ta dem ännu längre i slutspelet nästa år eller året efter det.
Ja, men frågan är, vill
jag inte om de ens är intresserade.
Nej, jag tror snarare är det han som inte är intresserad. Jag tror Orlando skulle inte ha något emot att få in en sån coach. Men jag tror framförallt att han känner väl att han vill ha ett lag som har chansen att vinna. Och Orlando är ju åtminstone 4-5 år ifrån att konkurrera, säger jag. För att de behöver, alltså de här rollspelarna, Tristan Da Silva och sådana där, behöver växa till sig. De behöver få hår på bröst innan Orlando kan vinna.
Absolut, jo, alltså det är ju det lite som krävs. Och det ser vi ju med lagen som nu är i final. Alltså jag menar, de har ju spelat bra de senaste åren, men det är nu liksom den här styrkan hos spelarna har kommit fram. Halliburton exempelvis, som vi har varit inne på, Shaggelius Alexander, som egentligen förra året först börjar bli den här superstarn som man har verkligen varit under året. Men det var då man började liksom verkligen prata om honom som en av de stora spelarna i NBA. Dessförinnan så var jag Oklahoma City Thunder lite liksom på dekis konstant, men just hans roll och spel har ju verkligen steppat upp de senaste åren. Så,
ja, men det har ju blivit, ja, liksom han och Chet Holmgren har ju blivit nya Russell Westbrook och Kevin Durant i OKC, så att de har ju liksom sina två som är typ jämn gamla och som kommer vara kvar där liksom hela tiden. Nu kommer de vara att räkna med jämnt. Och vi ska säga det också att SGA, alltså Shaggelis Alexander, fick ju också MVP-priset i NHL som den mest värdefulla.
NBA. Mm.
Sa jag inte NBA? Eller jag kanske...
Nej,
sa
jag tror NHL. Du sa NHL.
Ja, i NBA i alla fall. Oh, National Basketball Association. Ja. Most valuable player. Så, nu fattar alla. Grattis!
Ja. Ja, nej, men det är coolt som fasen, och lite roligt också, för det är väl typ sjätte eller sjunde året på raken nu som inte en amerikanare har vunnit MVP. Utan vi har haft Jokic, Giannis och nu Shaggelis Alexander som har vunnit. Det är lite intressant ändå.
Ja,
det är inte längre amerikanernas. Ja, precis, det är inte längre amerikanernas sport. Tysken nästa år. Mm. Det har varit kul. Mm. Ja, jag tror inte han är tillräckligt bra för det.
Frasse kung. Du Olsson, nu måste vi ut och kvällsskita med Lars Roger. Men kolla Gabbe Landeskog-dokumentären, ja, och så ser du finalerna i både NHL och NBA när de börjar här i mitten av veckan.
Ja, så... NBA är ju, ja, det är väl en dag emellan som de spelar alla matcherna i stort sett. Så det är mycket nätter, men fasen var kul. Alltså framförallt, det är också kul att du och jag är oense om vilka vi tror som vinner främst i NHL. Och jag hoppas lite mer på Pacers, bara för att jag tycker de någonstans förtjänar. Men ja, det är kul. Vi får se vart vilka det är som får lyfta pokalerna och när.
Jag ska in och lassa nu. Cats in 6 och OKC in 5.
Ja, du kan ju spela på hur många matcher serierna kommer spelas. Så lassa du på, sheriffen. Jag har faktiskt Panthers att vinna första matchen. Och sen tror jag att det är ett överspel på antal mål. Och sen har jag faktiskt kastat in Draisaitl att göra målen då. Jag tror ju att han kommer hitta nätet på något sätt. Men det kommer även Barkov att göra. Så där är mitt lilla spel. En fyrling för första omgången.
Ja, då säger jag att jag behöver inte köra en fyrling, men jag kör en stabil dubbel då. Jag kör att Aaron Ekblad gör poäng, för han har kommit igång nu offensivt, och att Edmontons hårdskjutande back Evan Bouchard, han gör mål.
Mm. Bouchard har fan varit bra alltså, i slutspelet. Riktigt bra.
Ja, nu spelar SSK. Det är klart som fan han är bra.
Ja, i alla fall en SSK-spelare som fortfarande är kvar i slutspelet. Jag menar, både Pasternak och... Han kommer ju aldrig ens med i slutspelet. Men Nylander där också. Mm. Som åkte ut mot Panthers.
Men Anse Kopitar var med i alla fall.
Ja, absolut. Det var han. Det var han. Nej fan, gå ut och skit nu Larsson, så får vi se vilka som skiter i det blå skåpet av de finallagen som vi har.
True that. Ride on everybody och auf Wiener Schnitzel.
Skål på dig.
Ride on.